En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, hallå där! Varmt välkomna till Hockeymorgon. Det är fredag idag och wow, vad kul det är med slutspel. Johanna, Knäckta och Heino i studion. Och vi har mycket att brottas med idag.
Mm.
Va? Hej, det är kul med slutspel.
Ja, det är kul. Det är väldigt mycket bara. Det snurrar mycket i huvudet.
Ja, det gör det. Det är väldigt svårt att sortera tankarna, Johanna.
Ja, men verkligen. Det är ju inte bara SHL heller för en hockeyälskare, utan det är också Hockeyallsvenskan och SDHL. Det är så mycket matcher. Men det är kul. Men också lite oväntade matchbilder, tycker jag. Ja. Vilket också är kul. Då får man ju mycket att skriva om, eller hur?
Ja, men jag kommer inte ihåg någon inledning av SHL-slutspel som har varit så här. Om vi räknar in kval också, åttondelarna. Alltså hur jävla mycket som har hänt.
Mycket mål, alltså.
Ja, det är det. Ja, det är det jag menar.
Osannolika grejer.
Smäller, alltså. Otroligt försvarsspel, alltså. Katastrof.
Och du har varit ett och resnäkt där. Du var ju i Skellefteå här i förrgår. Det tänkte vi ska komma in på sen.
Yes.
Lite hur tankarna går där. När Skellefteå leder med 2-0 i matchen mot Malmö, vänder den serien ner till Skåne. Kvart i 9, höll jag på att säga. Kvart i 10, 09:45, kommer sen Anton Blomqvist gästa oss via länk för att snacka om HV. Deras kval, att de lyckas hålla sig kvar här mot Leksand och vad som väntar framöver nu, hur han ser på laget, organisationen och så vidare. Men dessförinnan så ska vi djupdyka i kvartsfinalerna. Vi har två lag som har gått upp till 2-0. Vi har två lag som har utjämnat och vi kan inte annat, Johanna, än att börja i Ängelholm. Igår kväll med 17 minuter och 55 sekunder spelade skickar Kalle Sjölin in 5-0 till Rögle som förlorar första matchen. Här är det då ett lag som nu går på pumpen. Alltså de kör över Färjestad och här kommer det utjämna då matchen och någonstans en maktdemonstration. Sen, en liten reducering innan periodpaus. Och så fortsätter det så. Kan man bara säga, ja, kan de göra 5 på en period? Då kan vi göra 4 mål på 40 minuter. Det är bara 2 per period. Precis så blev det ju.
Ja.
Och det var ju liksom över 10 minuter kvar när Färjestad sen kvitterar och lyckades vinna den här matchen i förlängning 6-5. Första gången någonsin ett lag vänder ett 0-5 underläge till seger i ett slutspel.
Är det något lag som ska göra det i Färjestad? Med tanke på deras förvandling rent offensivt sett efter Cam Abbott kom in då. Och men, mentalt jobbigt också. Alltså, det känns rätt självklart att det är Färjestad som vinner sen i övertid givet hur mentalt jobbigt är att tappa ett 0-5 underläge. Liksom.
Ja. Men alltså, den här matchen började ju precis som den andra, eller den första matchen var det under 60 minuter. Det var, det smällde på, det var tryck, det var hetta, det var fysiskt spel. Och jag bara ställde mig upp. Ge oss 7 matcher av den här kvartsfinalen. Ge oss 7 matcher. Men nu åker Färjestad hem med 2-0. Och det är frågan, Heino, hur mycket fördel är det Färjestad just nu?
Nej, men det är jättemycket fördel såklart. Det här att vända som jag var inne på här, det är otroligt. Alltså det är Abbott har ju liksom, vad ska man säga, adepten lindad runt fingret. Det är liksom mentorn, det känns som att han har något psykiskt övertag på Tagnes. För jag säger verkligen, för jag tycker att man ser kroppsspråk i båsen. Och nu tänkte man ju så här, men nu är det ju, nu gick de på pumpen. Liksom. Rögle, nu gör de 5 mål, Thelin utbytt. Man har liksom knäckt den här målvakten, så han var ju riktigt bra första matchen. Färjestads försvarsspel under all kritik framför mål. Bra, då var vi tillbaka till det här gamla Färjestad.
Verkligen.
Ja, och sen så kommer Larm in, släpper ett mål visserligen med allt, med hans bagage och det han går igenom nu och är svinbra. Jättekul för Larm, verkligen. Och med vilken vändning. Alltså Färjestad, det här kan gå hur långt som helst. De är ju bästa offensiva målet, eller de gjorde mest mål offensivt, va? Efter jul, var det inte det?
Ja, precis.
De har gjort flest mål också.
Eller ja, sen bytet till
sen Abbott.
Sen Cam Abbott kom in.
Ja. Och jag menar, ja, ni hör ju själva, kan de tajta till lite då defensivt så men ja, nej, Färjestad, de kommer bli riktigt svåra att stoppa. Jag tror att Rögle får det riktigt tufft. Tagnes har vänt det förut.
Absolut.
I Schweiz.
Just att, det.
Och de låg under 3-0
matcher. 3-0 matcher i final.
Så att, ska inte räkna ut dem än, men det här ser ruggigt tungt ut.
Alltså. Verkligen. Du är inne på det, Melke Thelin där. 17 minuter, 0-4. Emil Larmi kommer in. Det är väl typ första skottet, jag tror jag.
Det är första
skottet.
Ja,
och sen stänger han igen.
Ja, men det är kul verkligen. Alltså, man blir nästan lite smårörd just för att det är Larmi också.
Ja. Nu vet jag knäckte att du satt ju med tankarna dels i hockeyn, men också i, du satt och bevakade fotbollen igår, va?
Ja.
Den, just det, Jöken.
Ja.
Ja, det var ju en fin kväll på fotbollen.
Ja, jo, det får man säga.
Ja.
Nästan lite stolt att man bor i Aspudden nu, för försöker jag ta åt mig här. Att, att jag också är som Jökeres.
Mm. Ja, exakt.
Är han uppvuxen där?
Ja, han är därifrån.
Ah, okay.
Moderklubb, eller?
Ja.
Aspudden, ja. Jag bor ju nära Åsen i alla fall.
Ja, men vi kan båda vara lite malliga.
Jag tar åt mig lite också.
Ja. Jag vill lyssna mer om det där fotbollssurret. Då får ni ju ratta in fotbollsbarn här.
Ja.
Det kan ni ju efteråt kolla efterhand då. Men jag kollar klart på det här. Men hur mycket hann du följa den här matchen, Knäckta? Var det bara via typ flashscore, pling, pling, pling?
Vi hade ju skärmar på där också. Så jag såg ju också vad som hände liksom, och hur det började surras efter 5-1. Ja, ett tröstmål. Men sen vi 5-3, då blev det på riktigt. Och sen, alltså, det här är ju den häftigaste upphämtningen vi har haft i ett svenskt hockeyslutspel.
Ja, visst är det?
Någonsin.
Visst är det det?
Mm.
Alltså,
det finns ju egentligen inte, liksom, det är inga överord att säga så.
Nej, nej, nej. Efter första perioden, 5-1 då, man börjar tänka, precis som du sa det här innan, alltså det här gamla Färjestad framförallt som i fjol, vi har sett det några gånger i år, de har ju släppt in 5 mål i en period vid 3 tillfällen mot Luleå i oktober, sen HV och Timrå ju. Och man bara kände, nu rasar de.
Och det var på sättet också, det var ju just det här framför mål att man bara står och tittar på. Man har stora tunga backar som inte gör någonting. Liksom.
Ja.
Så det var ju på samma sätt som när man har fallit, när man har rasat tidigare. Nu har man inte gjort det så mycket med Abbott, men man har gjort det någon match.
Mm.
Men så att, som du säger, here we go again, men nej.
Har ni någonsin sett ett så taggat strafftecken av domaren?
Nej, exakt.
Ja, exakt. Han var liksom inne i det också.
Ja, det är som de brukar peka så, men då körde han det som straff.
Ja, verkligen. Han var ju, han hängde ju på målburen. Mm. Så ingen hade ju bättre blick över, det finns ingen kamera som kan fånga upp det bättre än vad... Jag vet inte vem domaren var där, men ja. Straff blev det ju. David Tomášek.
Riktigt fin dragning faktiskt. Ja, kändes som att han var alldeles för nära målvakten. Så att liksom lirka in den där ändå, det var sjukt snygg faktiskt.
Ja. Mm. Ja. Vi hoppas ju på att vår match här som vi spelade internt snart publiceras. Jag vet, Johanna, att du slog en straff i den matchen. Hur var den i jämförelse med David Tomášek?
Ja, men...
dragning också.
Man kan tänka sig, nu är det ju tur att den inte släppte den här matchen, men annars hade man kunnat tänka sig att den var... Att Tomášek hade kollat min straff.
Eller hur?
Ja.
Det kan vara så att han scoutar ute.
Jag gick ju dock på backhand.
Ja.
Ja.
Ja, men såg inte ut som att Tomášek var på väg åt sin backhand.
Ja. Jo,
och sen liksom avbryter han i sista sekund och går tillbaka.
Jo.
Och då är Rifalk borta.
För mig ser det också ut som att jag ska gå på min backhand och sen gör jag det också.
Ja, precis. Bara att du var på fel plan också och slog din straff. Det var ingen målvakt det heller.
Utanför.
Det är här borta.
Ja, jävla misstag.
Ja, men David Tomášek blir stor matchvinnare här, Knäckta. Hattrick avgör i förlängningen.
He's out on a mission nu efter 2 svaga slutspel. Ärligt talat så känns det verkligen som att han liksom har något att bevisa. Otroligt stark start av honom.
Ja, alltså Tomášek har ju haft problem med slutspelet tidigare i Färjestad. 2 år har han ju lyckats göra 1 mål och 2 assist på 11 matcher. Här gör han alltså 3 i en match. Och han ska ju vara en ledare för det här laget.
Mm.
Och här visar han också att han är det.
Ja. Nej, men det är starkt. Och framförallt missade han ju förra straffen. Fick förra matchen ju. Missade han ju straff på Rifalk som han tog. Då sköt han ju. Så nu tror jag att de hade scoutat. Sen är Rifalk, det är inte hans bästa straffar. Har aldrig varit hans grej liksom.
Mm.
Men, och det var inte hans grej den här matchen heller. Nej. Med tanke på, vad var det 50 målet va?
Ja,
passa.
Jaha, ja precis, exakt.
Så att det var inte hans match. Och man kommer väl byta till Holm nu.
Är det givet?
Tycker ja, du jo men det är det ju. Man har ju 2, man måste ju nästan göra det. Rifalk tycker jag har varit bäst på slutet av serien. Så det var helt rätt att börja med han. Och han var okej första matchen. Det var inte någon skugga över honom. Så att jag köper att man fortsätter med han. Men nu känner man igen, nu har de ju, de måste ju göra en förändring. Och Holm är ju inte så att vi tar in en backup. Alltså det är ju en etta. Det är ju Honken Trophy förra året. Så att man får bara hoppas att han liksom vill bli hjälte här nu. För att nu behöver de lite hjälte. De behöver en hjälte här nu för att vända det här.
Men kan det inte vara också lite så att även om man spelar väldigt bra som målvakt, om vi inte vinner som lag så behöver man kanske få till ett byte. Avlasta lite mentalt, liksom, som vi pratade om med Leksand också. Att man går man på Filip Larsson. Nej, men precis. Så det talar väl också för det. För jag tyckte ju, nu såg jag bara highlights den här matchen då. Men uppenbart så att det är en tabbe på 5-5 såklart. Men sen så var det väldigt dåligt försvarsspel i kombination. Alltså från Rögläs håll då. med att Färjestad växlade upp offensivt. De hade så oerhört bra rörlighet på sina backar. De hade väldigt mycket bra platsbyten och de liksom gick väldigt, väldigt rakt mot kassen. Så de hade, tappade ju bort markeringen vid flertal tillfällen på de här målen. Så Rifalk kanske inte ska belastas för det. Mm. Men hade säkert inte sin bästa prestation sett till tidigare matcher heller.
Hur är det möjligt att tappa en 5-0-ledning? Alltså hur kan man som Rögle i det här fallet som vi har målat upp som minst lika bra lag som Färjestad. Det är ju inte så att det var tur att de gick upp till 5-0.
Nej, men jag tror man kanske slappnar av lite omedvetet. Alltså så här att man känner liksom att man har ändå lite att gå på här nu och så tappar man lite momentum. Man orkar inte hålla samma höga tempo. Det är jobbigt att spela så som de gjorde kanske i första perioden också. Mm. Och man bjuder in Färjestad som ett lag som man inte ska bjuda in offensivt och med liksom högt tempo, samtidigt som Färjestad också liksom verkligen förändrar ju sitt sätt att spela på i andra perioden framförallt då. Så då är det små marginaler.
Men så har man ju energi också av att man känner att man börjar närma sig. Liksom, de skulle ju stoppat blödningen vid kanske 5-2 och hållit det längre liksom. Det är ofta, det är så mycket med momentum när de får 5-3 så pass tidigt.
Ja, exakt.
Då är, du vet, när 5-3 mål kommer, då kommer ju Rögle shit. Och så FBK bara, nu 2 mål, det grejer vi. Ja. Så att det är mänskligt på något sätt, men jag tycker att det ändå är svagt. Det är svagt.
Det är det absolut.
Att tappa 5 målsledning. Det är, jag ska inte säga att det är något ruttet i gruppen, så långt ska vi inte gå, men det är svagt. Jag tycker att FBK är, de har det mentala övertaget. Mm. De hade det i match 1. Nu förklarar jag ännu mer. Man kan ligga under med 5 mål och vänder liksom. Så att de har ju, de har ju 3-0 i matcher redan mentalt. Så att, alltså Rögle måste göra något. Måste byta målvakt. Kanske måste starta något gruff. Det är inget vi ska liksom göra reklam för att förespråka. Men man behöver göra någonting i nästa match för att rucka liksom Färjestads.
Ja, det smäller redan ganska så mycket.
Jo, jag vet. Men de får hitta något annat. Det är, kanske byta spel. Något fel i scoutingen. Alltså Färjestad flyger ju. De måste ju. Defensiven är ju inte så bra i Rögle som den varit under säsongen.
Men det är mycket tack för alltså Färjestads offensiv.
Ja.
Alltså de är ju, det är svårt att försvara sig mot dem. Mm,
så är det.
Faktiskt då. Men, nej, men de spelar inte av matchen bra heller. Alltså där har man ju ett sånt jäkla läge och bara fortsätta mata på. Mm. Eller möjligtvis också då ja, men spela mot, alltså spela med, mot Färjestad med deras eget sätt att spela på. Alltså med liksom hög fart och ligga nära hela tiden. De släpper ju verkligen till ytor för Färjestad. Mm. För att man antingen dels tappar lite fokus för att man har 5-0. Men sen också kanske spelar av matchen på fel sätt. Att man tänker nu ska vi komma in och bli tajta. Men det är ju det sämsta man kan göra mot ett lag som Färjestad. Faktiskt. Ja.
Men jag undrar så här. 5-1 målet kommer ju med 1:34 kvar utav första perioden. Vad tror ni att det har för betydelse att de ändå går till pausvila och känner så här, vi har ändå ett mål, vi kan göra mål på Rifalk ikväll, än att gå upp till 5-0?
Ja, men jag tror att det är viktigt. Alltså att spräcka nollan är ju det första steget liksom när man ligger på så där och eller inte får någonting med sig såklart. Så lite betydelse har det ändå. Mm.
Jag funderar också på Färjestad vinner den här matchen, men det är ju inte med mycket såklart. Det kunde lika gärna varit Rögle. Och då tänker jag på disciplinen i Färjestad som vi har varit inne på i 2 säsonger nu. Mm. Det svajar och de tar massa dumma utvisningar. Mm. Här gör de det igen. Det är flera gånger de drar på sig utvisningar. Viktor Lodin som gör mål, har assist och gör en bra match. Han drar på sig 3 onödiga 2 minuter. Det var en i förlängningen. Där, alltså, det kunde lika gärna blivit matchavgörande. Mm. När man har hämtat upp 0-55-5 och skulle förlora det då. Mm. Här finns väl en stor problematik. Här, det är väl det som jag ser som kan välta Färjestad, deras egen disciplin, eller?
Ja.
Och sen, tänker du det?
Ja, nej, men absolut, som du säger. Jag kan ju tänka mig hur liksom luften hade gått ur laget om man förlorar på en onödig utvisning när man fan har hämtat upp 5-0 till 5-5. Ja. Så blir det en sån skitsak i förlängningen. Så det är klart att de måste prata om det.
Ja. Hur hanterar man det i Färjestad, tror ni? Du har ändå bott i bygden.
Man får prata om det som vanligt. Det är inte så mycket. Och man kanske får bänka någon hit och dit. Men det är liksom, jag tyckte första matchen, så den som jag såg, så spelade man ju på gränsen på rätt sida. Mm. Nu gjorde man ju inte uppenbarligen det. Så att man får liksom hålla tillbaka pitbullarna lite och liksom ta det lite lugnt. Abbott känns ju som man är ganska bra på elda också. Mm. Och med all rätt, för att han har ju fått fart på de där, som jag kallade primadonnerna. De är inga primadonner längre. De är ju, De är ju fan livsfarliga pitbulls. Liksom. Ja. Så att han har ju fått fart på dem där. Och att det är skickliga hockeyspelare, det har vi vet hela tiden. Det är kanske bästa forwardsuppsättningen i ligan.
Ja, ja, ja.
Men, ja, nej, men jag tror att de lite sådär, de får köra lite yoga.
men Johanna, får man räkna med det här med Viktor Lodin? Att han spelar på gränsen, nu drar han på sig tre, det är ju,
ja, men det är ju
två för mycket i alla fall.
Det är ju ett underbetyg, alltså såklart. Alltså nummer ett, för det första man vill inte ha någon utvisning. Nej. Men vill man spela ett sånt spel som Färjestad spelar kommer man nog behöva försaka lite grann. Och sen verkligen liksom vara trygg i sitt boxplay då. Alltså att man kommer att, det kommer kosta någon utvisning för att om man vill ligga på gränsen hela tiden så kommer det någon gång rinna över. Mm. Men så många utvisningar på en spelare som också är viktig på isen blir ju liksom... Två för mycket kanske, ja. Då. Men det tror jag ändå. Och sen så man spelar ju ändå av, man släpper in ett mål på åtta försök då. Mm. Så att boxplay funkar ju ganska bra, 87%. Det får man också energi utav. Sen säger jag inte att, alltså åtta är ju för mycket. För man spelar inte heller då så mycket tid i 5-5 som man vill. Men jag tror att ett bra boxplay får känna att man klarar av den typen av matchbild också. I takt med att man får spela sitt spel. Alltså hårt ligga på gränsen och sådär. Då håller man det på rätt sida då. Nu var de kanske lite på fel sida. Men då är det också ett, en stor styrka. Faktiskt.
Tror ni Rögle ser det här som en chans då? Att reta upp de lättretliga. Vilket, ja men en sån spelare som Lodin blir ett exempel nu. Och det är bra, ganska bra exempel.
Jag tänker på Leon Bristedt och andra sidan. Alltså de, det finns ju lite liknande tendenser i båda lagen där. Så att,
Ja, men jag tänker om Rögle kan använda det som tändvätska nu. Eller som en plan. Mm-hmm. Okej, nu går vi på dem som drar på sig utvisningar.
De körde ju Skellefteå, gjorde ju det förra året där med han, vad heter han, Brynäs Backen.
Ja, just det.
Polacken.
Ja, Witkowski, ja.
Witkowski, ja. Så de körde och det gick ju. Det funkade ju. Men det känns fan, jag vet inte. Jag tror Abbott, jag tror han bara, hej, de, jag vet inte, det är ju... Färjestad, de ser inte ut som förra året. Alltså det, jag tror att det är lugnt. Men ja, jag tror att det ska mycket till att bräcka dem nu. Det ska vara att de blir lite hög på sin egen framgång. Alltså. Mm. För det har de definitivt blivit förut. Mm. Men jag tror att Abbott kommer inte tillåta det. Alltså. Nej. Han kommer säga, you're fucking, you're nothing. Alltså han, du vet med hans... Då svävar man lite iväg. Alltså. Så att jag tror inte det.
Det kan bli en spegelbild av vad vi såg för två år sedan. När Rögle slog ut Färjestad 4 raka.
Det luktar ju mer det än att man vänder, så är det ju.
Ja, de ska de vända så måste de få igång Horki, Olofsson och Nilsson. Står på 0 poäng så här långt. Kalle Sjölin dock har ju varit bländande.
Jättebra.
Oerhört bra. Ja, alltså sen typ januari framåt.
Ja. Fantastiskt.
Ja, verkligen. Han inblandade det mesta. Mm. Och dessutom bra defensivt liksom. Så det är skitballt.
Nej, men jag undrar, bästa spelare i Rögle.
Ja, det är han, definitivt. Men undrar, blir det här borta lagets... serie.
Du tänker så.
Borta lagets matchserie.
Ja. Ja, vi var inne på att HV skulle ha borta fördel ju för att de inte var så bra på hemmaplan. Nu löste de det ju väldigt bra ändå. Mm. Du tänker så.
Mm. Ja. Kanske.
Borta fördelen för Rögle.
Precis. Eller för Färjestad. Hur blir det nu då? Ja, det blir för Färjestad då egentligen. Mm. För Rögle har väl hemmafördel.
Ja, det hade
precis.
Nej, men Kalle Sjölin där, vi ska hålla koll på honom. Alltså, en av toppbackarna i ligan sett till från januari framåt. Han var inne på 46 mål i grundserien. Ja, Oskar Lindberg var bäst. Ja, framåt, ja. Oskar Lindberg var bäst. Han var inne på 53. Mm. Kalle Sjölin.
Mm. Ja, det är riktigt USP alltså.
Från tillbaka det här nu här också. Nästa match var avstängd.
Mm.
Verkligen. Jaha, Viktor Lodin, ja. Det hände mycket kring honom i matchen igår. Och så här ser han efter matchen.
Färjestad ligger under 0-5 efter 18 minuter, vänder och vinner 6-5 i förlängning. Viktor Lodin, är det den galnaste match du har spelat?
Ja, men det absolut kan vara en av de galnaste. Det är klart vi är inte nöjda med första perioden, men 5-1 vi reducerade i slutet. Jäkla karaktär att komma tillbaka, så vi hade mycket boxplay och kriga på... Extremt hårt, så skönt. Kul för Larmi att spela bra också när han kom hit.
Mål, assist och ett par utvisningar. Det var Viktor Lodin hattrick idag, eller?
Ja, det kan man kalla det. Men ja, det är skönt med vinst. Kul att vi kunde vända. Jag tycker alla 4-5 är chippar in och trycker på. Speciellt i tredje tycker jag vi trummar på väldigt bra och spelar så som man vill, så att kul.
Du har några riktigt heta dueller med Mark Friedman där. Hur är han att spela mot?
Nej, men kul. Han är väl som jag, han gillar med slutspel och det är bra krydda till matcherna. Så, bra smällare idag från båda lagens sida och nu flyger vi hem och laddar batterierna.
Är det på gränsen? Det är för tufft, det är hjärnskakningar första matchen här och sen var Sohorna helt utslagen idag också.
Ja, jag vet inte. Klart det är aldrig kul när någon blir skadad eller sådär, så det är aldrig meningen, men klart det blir tuffare tag under slutspel. Det är Sverige och alla matcher. Det
enda jag kan komma på rak arm som 0-5-6-5, det är väl Tre Kronor där i Finland med Mats Sundin en gång i tiden, tror jag.
Ja, det är en jäkla jämförelse, men starkt. Vi kände absolut inte nöjd med första. Vi omfokuserar och behåller det fokuset och kommer tillbaka till det spel vi vill spela. Så stolt över alla och väldigt bra jobbat.
Stort tack.
Tack.
Ja, 2-0 alltså till Färjestad som vänder hem till Karlstad. Nu dundrar vi på med Unibet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, Unibet och Hockeymorgon, samarbetet känner ni ju till såklart. Vi tar ju varje program fram ett spel och den här gången har vi valt en trippel som vi boostar. Det är då matchen mellan just Färjestad och Rögle som vi fokuserar på imorgon. David Tomášek, stekhet i målskytten, får fullt träff imorgon igen. Han gör mål alltså. Och så tror vi att Färjestad vinner eller att det blir oavgjort under ordinarie tid. Och att det blir under 6,5 mål i den här matchen. 5,20 gånger pengarna har vi boostat upp till 6,50.
Ja, nej men vi tror vi går lite på historia här också. Vi har inte sett sådana här matchstarter riktigt i en kvartsfinalserie tidigare. Det blir så här oerhört mycket mål, men det är flera matcher. Så nu tänker vi att det kanske blir lite mer tillknäppt då.
Ja.
Så under 6,5 mål, vilket känns rimligt. Båda de här lagen måste ju fokusera på sitt försvarsspel då, tänker man. Tomášek, ja, han är ju het. Han kommer fortsätta ånga på.
Tomas Ek i mål, det tror vi.
Mm. Tomas Ek.
Och Färjestad står ju som favorit här nu.
Ja.
Det gör de.
Mm.
Så är det. Unibet.se/hockeymorgon. Där surfar ni in för att ta del av det här spelet. 18-årsgräns gäller. Upplever du eller någon i det nära ett problem med spel så finns ju stödlinjen.se.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, nu rullar vi vidare till Växjö där vi såg en match igår som Växjö knep mot Brynäs och har nu tagit en stabil 2-0-ledning på hemmaplan för Vissa Heino.
Mm. Det var en rolig match att se. Brynäs kom ut bra. Kul att se, tänkte jag äntligen. Det är kul om man ville ha lite liv i matchserien. Men det rann iväg ganska likt som första matchen. Växjö är ju trögstartade både i perioder och i matcher. Jag tycker att de tar över jämn första period, Brynäs är bättre i starten och sen kommer då Växjö andra delen av första. Mm. Sen andra perioden så är ju Växjö riktigt bra. De äger pucken, de flyger nerifrån genom mittzon, väldigt bra, snygga mål, snygga spelmål. Väldigt dåligt försvarsspel av Brynäs, som vi var inne på, Rögle och Färjestad. Det är, jag tror det är 4 backdoor-mål.
Ja.
Mm. Som är, ja, det är 4, ja. Och som är, ja, Joel Perssons pass jättefin, men alltså det ser för taskigt ut alltså.
Du är besviken på Brynäs försvar?
Ja, det är jag faktiskt. Det är väldigt besviken på försvaret faktiskt. Det såg ut som, ja, när var det, vilken period var det när de hade så här horribel defensiv?
Ja, men
var det början på året
då? Ja. Typ. Ja.
Men det var inget kul att se. Framförallt när man gör 4 mål i Växjö. Man har en bra offensiv. Man får också till sista 5-6 minuter i andra perioden är man bra.
Mm.
Och så att det finns, alltså Brynäs har ju ändå man har en bra offensiv. Men spelet utan puck och liksom sättet Växjö sköljer i mittzon. I framförallt andra perioden.
Verkligen.
Där man vinner matchen. Sen är det ju en push hela tredje. i stort sett. Brynäs är, de jagar och jagar, men jag tror de vinner skottet med, vad blev det, 10-4 till slut eller sånt där.
Ja, i sista. Ja,
det, men det är en bra poäng att ha där ju.
Ja. Men det räcker ju inte, det går ju inte att släppa liksom.
Men Växjö har ju haft det, som du, precis som du säger, problemet med att de är tröga i starten.
Nej, de är extrema hela jävla säsongen.
Men, så, alltså första kvarten mot Brynäs, tredje perioden, var det 5 mål på typ 7 minuter. Ja. Och här nu gör de 2 jättesnabba mål i början på tredje. Knäck, det här finns ju ett recept ju för Växjö. Tredje perioderna, håll jämt bara fram till det så kommer pushen.
Ja, nej, men det är väl en mental trygghet att veta att de är som bäst då också.
Ja. Ja.
Man är ju ändå med i matchen, som du säger. Det är ju ändå 3-3 målet. Ja, och då är ju Brynäs bra, de här sista 6. Mm. Och då tänker man, men nu kanske Brynäs, nu blir det spännande liksom.
Men oerhört slarvigt, för man pratar ju ofta liksom som lag om starten på varje period. Alltså det är liksom nästan det viktigaste. Det är, man bryter ju ner matcher ofta så i alla fall. Att men nu de första 5 eller första 3 eller allas första byte, alla kedjor som ska göra ett byte, måste bara vara supertillknäppt. Eller att man ska få ett skott på mål kanske, eller skapa en kvalificerad chans. Och sen släppa in liksom ett mål bakåt efter 37 sekunder är nästan mer underkänt än att göra i mitten av perioden. För att det är så oerhört stort fokus på det. Det är liksom lite, det är ju slarvigt. Man har ju läget själv gå för det liksom. Och där sätter man sig direkt då i liksom baksätet.
2-2 målet var efter 25 sekunder.
Ja, precis.
Och sen då 4-3 då,
ja,
efter
precis.
37.
Två, alltså, ja, två båda.
Så det är liksom inom en halv minut nästan.
Ja.
Drygt då på andra mål, eller på 4-3 målet. Så det är ju, och just att man har 2-1 liksom att gå på. Så att nej, Brynäs, men inget bra.
Nej, men just det skulle man ju inte vara nöjd med liksom från bänkens håll, tränarbänkens håll. För det är mer slarv än någonting annat. Man har ju haft chans att prata ihop sig. Man är relativt fräsch efter en periodstart också. Och kan liksom ha en taktik på ett annat sätt än att det blir ett spelmål efter en tuffare period i egen zon eller något sånt där.
Ja,
ja, så det är ett problem.
Ja. 2-0 nu i Växjö här ju. Vi har pratat knäckt om det här som en jämn kvartsfinal på förhand. Vad är din bild av Växjö Brynäs?
Ja, det är väl samma. Jag har ju tippat Brynäs. Jag trodde att nu är de på gång. Nu tror jag att Erik Källgren liksom skadefri, revanschsugen efter hur förra säsongen blev. Och alltså varit borta början av den här säsongen. Sett bra ut när han har liksom efter comebacken. Ja. Så jag trodde att det här tar Brynäs. Inte för på något sätt lätt, men lite mer Växjö har det varit än jag faktiskt trodde på förhand. Mm.
Växjö har varit bättre. Första matchen, den såg jag ju inte. Men då vann ju Brynäs XG'n. Och ska ha varit bra liksom. Men då var det ju det här att Källgren inte var så het. Och så dåligt försvarsspel. Den här matchen är ju Rögle bättre. Eller Växjö bättre.
Just det du sa med att spela fort inom mittzonen. De släpper pucken på en spelare med högre fart hela tiden. Och det är ju oerhört svårt att försvara sig mot. På ett Brynäs som blir ganska passiva också. De spelar inte med så hög fart. Någonstans på banan. De är rätt sega. Alltså de har ju stundtals liksom fina situationer och liksom sekvenser i anfallszon där de liksom har långa puckinnehav, men det går ganska långsamt. Sen är de ju skickliga, för det är mycket rutin i det här laget så där, så man hittar ofta spel på backdoor eller spel rakt genom slottet på direktskott. Men fart är inte vad som är Brynäs signum i år. Däremot Växjö, så då blir det väldigt svårt för Brynäs att hänga med när de lägger i en extra växel.
Ja, men försvaret är ju problematiken. Med försvaret inkluderar man ju målvakten såklart. Erik Kjell. Det har inte varit en bra start.
Nej, honom här 68% nu. Hade han igår.
Bör de göra en förändring? Bör de byta nu?
Ja, jo, men det måste de göra. De har ju ändå en OS-målvakt i Klara där, så det är klart, de måste ju ta in Klara. Källgren har, han återigen, det är två matcher, 70% och 68, då måste man göra någonting. Sen är det inte bara hans mål, det är ju horribelt försvarsspel, så är det ju. Men han gör ju inte något extra heller, liksom.
Nej.
Så att, absolut, jag spelar Klara.
Ja, och defensiven är ju vad den är i Brynäs då, som vi säger. Men offensiven är ju, de har en trygghet i sin offensiv. De behöver bara få till den defensiven. Vi har en sån som back som Johannes Kinnvall, 4 assist går knäckta. Alltså det finns ju verkligen ett recept.
Sen är ju Växjö, man måste ju ändå säga att de är bra.
Ja, vi får inte glömma Växjös offensiv. Liksom, som de verkligen har, i fjol var de ju jätteuddlösa. Liksom. Det var ju liksom prioområde 1, att nu ska vi inte vara trubbiga. Nu ska vi få igång offensiven. Tog in Björn Hellqvist och sen massa spelare som har klivit fram. Så Växjös offensiv är väl kanske lite underskattad eftersom vi inte pratar så mycket om Växjö generellt. Men,
och kolla på den nya första kedjan här. Alltså Dennis Rasmussen som ledande spelare kom ju in i fjol, var inte vad man trodde. Det kom fram sen att han hade problem med skador i år. Vilken utväxling. Mm. 20 mål i grundserien.
Ja.
Driver den här offensiven.
Ja, grym.
Tillsammans med Lukas Elvenäs med sina briljanta passningar. Och Manuel Ågren som har kommit in där nu.
Tog mål igår. Ja.
Och gör mål igår. Och
den passen han gör på, vilket är det hans första efter Joel Perssons mål? Är det 4-3 mål eller vilket är det här man passar mellan bena, backdoor passen där, den är ju skitsnygg alltså.
Ja, precis, ja, verkligen. Det är 2-2 tror jag.
Ja, var det? Ja, det snyggaste målet, alltså snyggaste passen.
Ja, det är skit...
Persson ser ju mer, han kommer på kanten, får gå gata, passa rätt in. Det... Men Manuel Ågren ser ju vackert.
Mm. Alltså. Men att man hittar en sån gubbe i fjärdekedjan. Mm. Och här har vi ett guldkorn som vi bara kan vaska och forma. Sätter vi på honom med Elvenäs och Rasmussen.
Ja, en klassisk rollspelare. Ja, ja verkligen.
Nej, men Knikta har rätt i det. Så vi måste ju berömma Växjös vackra offensiv. Men jag tycker ändå, liksom, de har ju alltid kickat ut på kanterna. Det är tre korridorer. De har ju spelat så för fan i 15 år. Mm. Och att Brynäs liksom backar starka i mitten och backar. Du ska aldrig backandes. Du ska ju tajma i mittzon och åka framåt åkande när du sätter press. Mm. På kanterna. Liksom. Ja. Så att det är lite, som Johanna säger också, det är lite så här stillastående på hälarna liksom, i Brynäs.
Ja, verkligen.
Så det är inget bra.
Lukas Elvenäs utsätts till bästa spelare utav fansen. Hur viktig är han för Växjö? Vi vet vilka problem han haft innan och folk har pratat om att han har varit svår och tämja när det kommer till träning och fysiska kapaciteter. Men
Björn har ju, han har ju det sättet. Mm. Ja.
Han och Björn, va? Sitter.
Han har några upp på honom. Vet du. Ja. Det såg man ju när Björn blev klar där. Han är så jävla bra coach. Alltså, hey. Bäst jag haft. Han har skapat en bra relation med Elvenäs, så då kan han säga till honom också. Mm. Nu gör du inte så. Okej, pappa.
Mm. Det där är väl en jätteviktig poäng just med relation och tillit till varandra.
Ja.
Verkligen, det är allting.
Det är allt. Mm. Verkligen. Mm.
Ja. Han trivs ju. Storm trivs ju i Växjö. Det syns ju på hur han spelar. Mm. Oskar Lindblom. Får matchstraff i den här matchen med en minut kvar. Slowfoot. Ja. Som man åker på. Vi ser bilder på det här för er som kollar stillbilder. Det är Brian Cooper som slår i backen, tappar hjälmen. Och Cooper är rasande efter händelsen. Vi krokar ihop och båda föll. Så jag vet inte. Tidigare fick jag en crushing i ansiktet som domaren inte såg. Säger Oskar Lindblom alltså.
Bara där hör man ju att han är frustrerad och arg liksom. Ja, men de gjorde så på mig. Jag kan hålla med om, jag trodde faktiskt att det skulle kunna bli matchstraff på den, för det var ändå liksom en crosschecking upp mot ansiktet. Däremot, generellt i slutspelet, det har varit några sådana situationer. De är mer lite olyckliga, ingen stor skaderisk. De tycker att det kan stanna vid det som händer liksom på isen under matchen. Dela ut ett matchstraff och inte skicka vidare till disciplinnämnden. Mm. Sådana här saker däremot, en slowfoot är så pass stor skaderisk och jag tycker att den är liksom... Den går inte att snacka bort, så vi räknar väl med en 2-matchers avstängning på den här, tycker jag.
Ja, tänk så. Mm. Är ni eniga där?
Ja, det brukar ju också bli. Alltså, det här är väl den situationen man oftast tar allvarligast på, förutom så här rena typ armbågar i huvudet och blindside-tacklingar. Mm. Liksom, för att det, ja, det blir så oerhört svårt att försvara sig emot det. Sen så, när jag såg situationen, vi har kollat på den många gånger, liksom så... Ja, alltså så här uppsåt och sådär ska vi inte prata om, utan det som händer, det är utfall som man ändå dömer på. Men jag tror inte han liksom gör det med flit, utan han försöker, Brian Cooper här söker ju upp den här, tycker jag. Han hade lika gärna kunnat skrita alltså, antingen mot sin position framför mål eller liksom mot puck. För Oskar Lindblom är ju på väg att liksom hoppa förbi. Mm. Så lite så tycker jag ändå att, ja, det är ju smart kanske. Mm. För sådär gör man ju. Ja. Man försöker screena, man söker upp. Han delar ut en liten halvt, som du var inne på. Ja, men offensiv tackling då, för att försöka verkligen få Lindblom ur balans. Mm. Och då lackar han på en gång. Och så försöker han ta sig förbi och välter ner honom. Liksom.
Exakt så. Jag tror inte heller liksom det är uppsåt. Men han är ju uppenbart frustrerad. Han ställer sig i vägen. Försöker komma runt och sen bara, fan, jag kommer inte runt. River ner honom.
Ja, ja, exakt.
Jaha, då räknar vi med Lindblom är borta då. Om man får tro på era kloka hockeyhjärnor. Då undrar jag så här, vad ger ni Brynäs för möjligheter nu när de vänder hem i alla fall till Gävle att vända den här matchen? 2-0 Växjö nu.
Jag ger dem bäst chans av samtliga eller de här vi har gått igenom nu, Rögle. Jag tror att Brynäs har stor chans att vända.
Ja, du tror det?
Jag tror att det kan bli 2-2 i matchen, att de vinner 2 hemma nu. Jag tror det ändå. Det blir ändå hemmaplan. Jag tycker ändå att första matchen där så vinner man ju skotten klart. Man är bättre. Jag tror att man tajtar till nu. Klara kommer in. Gör en bra match på dem. För Växjö kommer ha chanser. De kommer vara lite mer kontringslag. Nu kommer inte äga spelet lika mycket i Gävle. Och jag tror Klara är bra. Och så, jag tror att, för jag tyckte Åhman, jag menar, han släppte ändå 4 mål. Alltså, Han var ju inte monster heller, utan det är ju defensiven som har varit för dålig. Jag tror att man tajtar till den.
Håller ni med det? Tror ni att Brynäs ska vända detta? Det ger dem goda möjligheter.
De har ju större chans än Rögle.
Mm. Det var det jag menar.
Tycker
ja,
du det?
Precis.
Ja,
de har ju två hemmamatcher nu också.
Jo.
Så ja. Det tycker jag.
Berätta Johanna, vad tänker du?
Jag vet inte, men jag tror att de har ju i alla fall ett bra lag. Om Lindblom blir skadad så tycker jag Jakob Hacka har ju haft spelat på hans plats tidigare. Ja. Och där har man ändå så här, jag tror inte man tappar supermycket på det. Men jag tycker att de ser ju...
Jag vill bara inte...
Vad sa du?
Du sa skadad, du menar avstängd.
Avstängd, Lindblom, alltså Oskar Lindblom. Borta, så jag. Ja. Så inte att han blir borta. Så han blir skadad. Ja, blir borta. Ja, att han inte spelar. Så har man ändå Jakob Packe som har ju visat sig vara tidigare i alla fall än USP ett slutspel. Så det kan ju uttala till Brynäs fördel. Men jag tycker inte att de har en bättre chans än Rögle. Oavsett hemmaplan. Alltså, för jag tycker att de ser så pass mycket sämre ut. Rent försvarsmässigt.
Ja,
en Växjö jag tycker ändå, visst, de är mer stundtals och sådär, men jag tycker ändå Växjö ser bättre ut och har en bättre spets. Har bättre målvakter som det ser ut nu då.
Kan man inte kasta in Lukas Pettersson här då? Röja runt lite.
Kanske det.
Kanske.
Ja. Ja,
vi får se. Mm. Vi får följa händelseutveckling helt enkelt. Men det, oavsett så är det i alla fall Växjö som har gått upp i en 2-0-ledning. Ja. Nu knäckta! Nu vill jag höra vad du tycker och tänker och säger och har upplevt i Västerbotten där du var i förrgår.
Ja, precis. Jag var där både i förrgår och för 3 eller 4 dagar sedan eller vad det blir. Båda matcherna. Match 1 ska vi inte gå in för mycket på, men där var ju liksom Malmö stretade emot väldigt bra. De gjorde en jättebra match faktiskt i 2 perioder. Sen var det som att klassen avgjorde till slut och Malmö lite tröttkörda. Match 2 här då så kommer ju Skellefteå ut stenhårt. De gör bland de bästa första perioderna jag sett från dem. Det är ju de mot Oskar Blomgren i princip som är som en demon i målet. Andra perioden är det som att Skellefteå blir lite, alltså de har inte riktigt tålamodet, de kan inte trumma på samma vis när de inte har fått utdelning, så Malmö växer in i matchen och sen helt plötsligt så gör de 1-0, så gör de 2-0 och så tänker man, vad händer här? Ska de sno en match uppe liksom i Skellefteå i den matchserien som kändes liksom mest klar på förhand, men Skellefteå ska man inte räkna bort, som sagt. Och så kommer de ju tillbaka otroligt starkt med både Spräcker, Blomgrens nolla då, Oskar Lindberg kastar in pucken lite så här typiskt mål. När de gör egentligen liksom får klara lägen så sätter de inte det, men då testar han oväntat och bara kastar in den. Vilket för övrigt Blomgren var lite pikade Lindberg efteråt att han kan ju snyggare mål än så.
Kul och
ja, så blir det 2-2 och sen kommer ju det här liksom Lars Bryggman avgör med 11 sekunder kvar när pucken ligger kvar. Blomgren tror att han har den, men den ligger liksom bakom honom och Bryggman utnyttjar sin längd. Han är lika lång som Zlatan, så han kastar sig fram och liksom vispar in den. Och då blir det faktiskt ett otroligt tryck i hallen. Såklart efter en sån vändning. Så otroligt tufft för Malmö liksom att förlora ändå när de gör en så pass bra match.
Den gamla Malmö-spelaren.
Ja, släkten är värst brukar man säga. Och det är Lars Bryggman som gör målet, assisterad av Max Krogdahl. Liksom, de som kliver fram, och det är väl ytterligare en liten styrka som har gjort mig ännu mer övertygad om att Skellefteå är laget att slå i år. För första kedjan är ju liksom vass, men de har ju inte riktigt kommit loss och fått utdelning. Men då är det de här andra killarna som typ Max Krogdahl har stått upp i det fysiska spelet. Oliver Okuljar har gjort både och. Liksom varit briljant med puck och varit överallt liksom också. Så, och det är tydligt att Malmö liksom har försökt med Lauri Pajuniemi. Han har varit ungefär som Noah Sten var i Örebro mot Luleå i åttondelsfinalen. Skicklig spelare, men han försöker också hela tiden vara där och hugga och komma liksom under skinnet på Skellefteåspelarna. Men det känns som att Skellefteåspelarna är fan minst lika bra i den dimensionen också. Ja. Andreas Jonsson sa... Han säger ju såklart, han gillar ju slutspel, han växer ytterligare. Jag tycker han har varit bra i de här 2 matcherna, men han säger liksom att vill de spela det spelet, där är vi bättre än dem också på. Och jag tror inte han har helt fel heller, utan Skellefteå är liksom mångsidigt.
Ja, nej, men jag ska bara säga det jag tycker är så himla bra analys där kopplat till liksom secondary scoring i ett slutspel, för att vi pratade lite under grundserien om att Skellefteå är väldigt hög på en koncentration, vilket också indirekt blir ett mått på att man kanske inte har lika hög secondary scoring som alla andra lag. Men alla kommer göra allt för att stänga ner Hugg, Agard och Lindberg i ett slutspel. Det är ju det liksom, motståndarlaget kommer fokusera på när man möter liksom, de största favoriterna och seriesegrarna. Mm. Men att man då liksom, har fått igång det allt eftersom och fler kliver fram när de får mindre utrymme. För det kommer ju naturligt sett bli så just under slutspel än mer. Då. Det är ju en oerhörd kyrka, men det är coolt att de kan vara så fancy också, grittiga ja. Samtidigt.
Mm. Alltså, jag tänkte bara säga, Malmö saknade ju Seth Barton också i andra matchen. Så unge schweizaren Elia Pedrotti som klev upp med Robin Salo i första backpar. Nu sa kollar senast att vi räknar med Seth Barton på fredag då, ikväll. Ja. Och det är såklart viktigt, särskilt med tanke på att Per Lindholm har rest med Skellefteå. Han har inte spelat ännu, missade slutet av grundserien.
Så han är på gång då?
Han är på gång och då har Skellefteå liksom ett helt lag. Mm. Skadefritt liksom alla
det där spel, är ju en slutspelscenter som kan.
Det är nästan att det ser för bra ut för Skellefteå. Ja.
Men alltså, domarna var grymma också där uppe. Riktigt bra domare i andra matchen här. Lät spelarna göra upp om det. Det liksom var tillåtande. Riktigt bra faktiskt.
Bra att du säger det. Thomas Kollar som har varit förlorande tränare i två matcher också har hyllat domarna efteråt båda gången och säger att jag tycker att de håller en bra nivå.
Ja. Riktigt att göra det. Det är så jävla mycket skitsnack i media om domarna. Så det är bra att hylla när de ska hyllas också.
Ja. Mm. Skellefteå vann skotten med 40-15. Ja. Skotten är tredje med 17-3. Visst, det är på den jämn match, men Skellefteå vinner till slut. Hur bra är Skellefteå alltså nu just nu? Och hur färdig är den här kvartsfinalen?
Mm. Ja, men den är färdig. Det här vände till Malmö även om jag tippade, tror jag, 4-2 inför och tänkte att de kommer kunna sno någon match på hemmais. Det kan de mycket väl göra. De var ju på väg att sno en match till och med i Skellefteå, men de är för bra. Det är laget att slå, känner jag. Alltså, deras favoritskap har bara ökat på mig. Efter
tråkigt för Blomgren ändå, du vet, att inte ens få sno en match när han var så jävla.
Ja, verkligen. Otroligt bittert av honom. Sen verkar han ju ändå vara en sån person som inte liksom är lång. Blir helt knäckt av det. Han var ju han sa att det var piss och så vidare, men sen känns det som att han ändå liksom han berättar lite efteråt när jag pratar med honom hur han jobbar med mental coach och så vidare, och liksom känns som att han har skallen på rätt ställe.
Ja. Men du, hej då. Tobias Norman har stått båda i Frölunda. Mm. Men Mattias Wahl har stått båda i Luleå. Mm. Blomgren har stått båda i Malmö. Och så vidare och så vidare i de andra lagen också. Mm. Men Skellefteå roterar in här, Straussman, trots att Söderström stod första och vann. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker att de har ju två av seriens bästa målvakter och de är ganska trygga i. De har 1-0 i matcher. Det är väl ganska smart. De tänker väl att de kan bli ett långt slutspel och bra att ha igång två målvakter. Ja. Det är bara att kasta in direkt. Straussman är ju liksom, han har ju stått mest matcher väl i år i grundserien, eller han och Hellberg. Mm. Mm. Så att det är ju, han är inte rostig så. Så att skitbra. Och Linus har inte spelat så mycket, kanske inte slita på han nu liksom när han har varit borta. Så kaxigt. Inte så där. Alltså det är Straussman liksom.
Ja, men exakt. Det är också en USP, alltså, tänker jag. Alltså, om man ska gå hela vägen till final, det kanske inte blir 7 matcher i varje matchserie. Men då har man ju två mer fräscha målvakter antagligen än det laget man ska möta.
Kolla Ward, bytte ut han för att han var sliten. Det rasslade ju för att han har spelat mycket matcher. Och då bytte de ut han dels också för att han ska få vila för nästa match.
Ja. Nu ute efter ett kort svar, Jana. Mm. Oskar Lindberg, hur betydelsefull är han för Skellefteå?
Ja, men jätte.
Mm. Ja. Bra, tack. Då är det så här.
Enkelt.
Han gör ju mål igår. Bruten 11 matcher lång måltorka. Längsta torkan sedan han kom tillbaka till Skellefteå. Men trots att han har varit så här bra nu i grundserier, som han var i år också, så har han haft problem med slutspel. Han gjorde i fjol 2+6 på 11 matcher. Varav 1+3 på 5 matcher mot Brynäs i semin. 3 poäng i 5-5 gjorde han då. Han droppade från 0,9, alltså 0,9 poäng i grundserien, till 0,73 i slutspelet. Och dessförinnan, 10 poäng på 16 matcher. Han hade 1+2 i 5-5. 7 assist i powerplay. Absolut väldigt stark. Han droppade där då i den säsongen från 1,02 poäng per match till 0,63 poäng per match. Tar man då de här spelarna som har vuxit under slutspelet. I fjol, Fredrik Allard, 0,42 poäng per match i grundserien till 1,24 i slutspelet. Jerry Innevar för 2 år sedan, 0,67 till 1,07.
Mm. Ja, det,
med det sagt, det är han har inte levererat i slutspel de senaste åren här, Oskar Lindberg. Mm. Då undrar jag, Hur viktig är han för Skellefteå? Är han så betydelsefull att han måste visa upp en slutspelsform som är lik den han haft i grundserien? Eller kan man tillåta siffrorna att dippa? Han gör ett jättejobb i defensiven, absolut. Men...
ja, men jag undrar om det är lite, har att göra med det jag var inne på då. Alltså att så här, när man är så dominant i slutspelet så drar man ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet. Och liksom de har gjort så oerhört mycket poäng tillsammans, den där kedjan med Hugg, Agard och Oskar Lindberg. Så att naturligt så blir det ju att motståndarlaget lägger extra mycket vikt på att hela tiden stänga ner. Mm. Vilket alltså så här, i ett slutspel också, att man har ju mycket mer taktiskt fokus då i en match, för du möter ju varandra ja, men kanske 7 gånger i rad.
Ja.
Så det kommer ju behöva vara så att du punktmarkerar en spelare som har producerat över 1 poäng per match. Och då kanske naturligt sett droppa lite. Och då blir det ju verkligen avgörande vilka kliver fram. Nu gör ju andra spelare det i Skellefteå också. Så att, men han måste ju fortfarande göra jobbet. Och kanske ta den energin från motståndarlaget då. Alltså, och orka bära det också. För att det är ju oerhört jobbigt att kanske bli så himla bortmarkerad. Och att man ligger på och försöker komma in under skinnet. Så han måste ju bara orka liksom mata på. Och göra höga, alltså, högkvalitativa byten hela tiden. Utan att kanske poängen är lika... vanligt förekommande som i grundserien. Mm. Tror jag ändå. Så på så sätt är han viktig också.
Ja, så är det. Och Skellefteå vänder ner till Malmö nu då med 2-0 i matcher. Det är i laget att slå. Så ser ju vi på det här i slutspelet för att få tag på Lematt-pokalen. Ett lag som inte fick vara med och slåss om Lematt-pokalen, men som kanske hade den absolut tuffaste och viktigaste uppgiften framför sig efter grundserien. Det var ju HV71 som för tredje året i rad fick kvala sig kvar i SHL. 4-0 i matcher blev det mot Leksand. Anton Blomqvist är ju tränare för HV71 och är med oss här nu. God morgon Anton.
God morgon, god morgon.
Du, efter slutsignal så var det en enorm lättnad för dig i Leksand och det kan man ju förstå. Men nu med några dagars distans där, hur mår du och hur mår ni som grupp och som lag och som stad?
Ja, nej, men det är väl tudelat. Jag själv är ganska trött, känner jag. Man behöver sova i kappa lite nu, men det är den här blandningen av att lättna att vi faktiskt har klarat det, men det är ju ingenting att fira på det sättet, utan det är fortfarande besvikelse att man har behövt gå igenom det ännu en gång. Så det är lite svårt att på något sätt hitta den där känslan vilket ben man ska stå på.
Ja, men det var verkligen alltså, hela känslan kring det hela. Jag läste någonstans också om att ni inte hade något firande och att ni skildes åt nästan direkt och avslutade verksamheten här. Hur har samtalen med spelarna och gruppen och ledningen varit nu efteråt?
Nej, men vi har inte gjort någonting egentligen sen matchen, utan vi ska träffas här idag 11:00 och ha lite möte med laget och gå igenom saker. Och sen så ska vi ha de här klassiska exit-mötena där vi summerar sången med individerna, och sen så börjar det ju ett arbete här att gå igenom säsongen och verksamheten och verkligen försöka och analysera vad det är som gör att vi hamnat här ännu en gång.
Du har ju varit oerhört liksom hårt ansatt från alla håll och kanter under den här säsongen. Hur har du mått i allt det, och hur har liksom du arbetat för att hantera den pressen och den kritiken som har kommit så utifrån?
Jag tror så här att om man... det är ingen som har tvingat mig att jobba med detta, och det är ganska sköna förutsättningar i den här världen, för man vet om att om vi vinner så kommer ni att hylla mig, och förlorar vi så kommer ni att kapa mig. Så det är inte så mycket att böla om, höll jag på att säga, utan det är vad fan det är. Men sen så är det klart att det tunga i allting är ju kanske inte kritiken utifrån, utan det är ju att man inte vinner matcher, för det är det som ger i slutändan energi, och att hela tiden behöva hitta den energin. Och sen så plus det då att det har varit ganska rörigt i föreningen i 2 år runt omkring, gör ju att jag får ju göra ganska mycket saker som jag kanske egentligen inte ska göra. Och det tar ju ännu mer energi när jag kanske egentligen behöver energi till att göra det jag ska. Så det har varit tuffa år, helt klart.
Kan du utveckla det lite mer, vad det är som har varit rörigt och vad det är du har behövt liksom göra då, som gör att du inte har kunnat fokusera på det du ska?
Nej, men jag tror att om jag försöker sätta det i något form av perspektiv, att... om jag får 20 mejl efter en dålig match där folk är förbannade på mig, så får kanske min sportchef 20. Men när han går hem så får jag 40. Och det är samma sak med alla frågor. Alla gånger TV4 eller ni vill ha intervjuer, så finns det ingen annan än jag som kan ta det. För det är väldigt oklart vem som styr skutan. Sen så allt ifrån det till att behöva ha kontakt med allsvenska klubbar och kalla hem spelare och se till att det funkar med logistik. Sen är det inte så att jag behöver sitta med det varje dag, men det är sådana saker som hela tiden trillar mellan stolarna när det byts sportchef. Och det är olyckligt att det har blivit så som det har blivit, men det har långt ifrån varit optimalt.
Är det något du själv trycker på när, liksom, när ni har samtalat? Du säger att jag vill ha bättre förutsättningar att kunna sköta mitt tränarjobb nästa säsong, liksom, och trycker på sånt. För jag antar att ni också har, liksom, exit-samtal.
Ja, men absolut. Jag älskar att jobba här. Men anledningen till att man jobbar med ishockey, det är ju att man, precis som ni är när ni sitter där, att man vill jobba i ett team. Det är det absolut viktigaste, och då behöver man kunna lita på den som sitter ovanför en, den som sitter till höger, den till vänster, för att kunna maximera. SHL är för bra för att vår verksamhet ska vara så här. Det kommer aldrig hålla, för att om de där ovanför blir sjukskrivna så, och sen så trillar det ner med ännu mer saker, så det går inte. Sen så är det ingen som kan lastas för detta, tycker jag. Det är ingens fel. Det är ingen som kunde se att detta skulle hända. Så jag skyller inte det här på någon. Men jag är anställd av HV för att göra det bästa jag kan för HV. Och då är ju rekommendationen givetvis. Och det vet jag att alla vet. Men vi behöver få ordning på arbetsklimatet. Och vi behöver få ordning i leden så att alla får göra det de ska göra. Och sen så behöver vi stötta varandra utav helvete i det.
Mm. Och om vi tar bort bruset utifrån då, känner du att du har spelarnas förtroende som tränare framöver?
Ja, det gör jag. Och det är väl en sån sak som, för att liksom konkretisera den frågan, behöver jag ju i princip svara på varje dag. Vilket jag förstår. Men jag tror att du löser inte, vi sitter inte ihop så som vi gör i slutskedet av en säsong om man tar spelarna med. Så det tror jag det absolut är det minsta problemet. Jag har dem med mig, 100%.
Nu fick du in Micke Sundell då, så för att stötta upp, just och vi har pratat lite här personalbrist och att man gör olika grejer som man kanske inte bör hålla på med. Men hur viktig var han och vad har han bidragit med nu under den här lilla korta perioden?
Han har varit jätteviktig, Micke. Sen så vill jag ju givetvis, alltså mina andra kollegor, de har jobbat lika hårt som jag under säsongen, så de ska ju också ha en jävla cred, för de har också haft en tuff säsong. Men jag har jobbat med Micke tidigare. Jag tror det är jätteviktigt att man som tränare får den tryggheten runt omkring sig. Och Micke, han har ett grymt hockeyöga. Jag behöver inte jättemycket hjälp med att driva en grupp eller se till att sätta en kravställning. Det löser jag ganska bra själv. Men det är väl en av de grejerna som jag känner som headcoach, att jag kanske behöver bli lite bättre på att se till att min stab jobbar kanske lite mer effektivt, att jag delegerar på ett lite bättre sätt. Så där var Micke jätteviktigt för mig, för jag vet exakt vad jag får. Jag får kompetens, jag får ett hockeyöga, och det gör att jag faktiskt kan sköta de grejerna som jag ska fullt ut med kommunikation och ha det här övergripande ansvaret som en huvudtränare ska ha.
Mm. Det har varit dina två första år ju, som SHL-tränare. Du har pratat om att du har haft sex olika chefer. Alltså, hur mycket har det dränerat dig? Alltså, har det påverkat så mycket att det vardagliga arbetet har blivit så påverkat?
Ja, men det är ju lite så att, alltså, det här är ju yttersta elitnivå. Det är en av världens bästa ligor. Och då behöver man vara återigen, man behöver vara ett team. Och när du värvar in 15 nya spelare som vi gör, och vi har en helt ny ledarstab, och vi är ju i någon form av rebuild, om man ska använda det amerikanska språket, att vi skulle ta ett kliv. Nu har vi inte gjort det på den nivån som vi har velat. Men det började ju någonstans förra året med att Chris kallade upp mig och sa att han skulle lämna. Och då går ju luften ur en lite, för de har börjat bygga relation och titta på värvningar och på något sätt titta hur verksamheten ska drivas, vad vi ska förvänta oss av varandra. Och sen så då så ska man gå i väntanstider på vem som kommer in. Och sen så kommer Björn in, och så börjar vi kitta ihop oss med allting ifrån vad det är, hur vi ska driva verksamhet. Och så får vi en tuff start och då blir det jobbigt. Och sen så får han då gå hem. Och då blir det samma sak där, liksom, vad fan är det som händer? Och sen så var det liksom egentligen droppen för min del när, för då var det ändå så, okej, Björn får gå hem, det är helt åt helvete, men jag har ändå Stillman som jag vet har en rutin Och jag känner Stillman bra och jag kan lita på honom. Men sen när han också då går hem, den dagen var... Är det någon...
Nu tappar du lite antar där.
Är jag med där eller?
Ja, nu är du med. Du sa när Stillman fick gå hem, det var jobbig dag.
Ja, nej, men den dagen är kanske den absolut jobbigaste de här två. För då var ju känslan att alltså, hur fan ska jag liksom palla detta? När ännu en person som är liksom min trygghet, för det är min chef. Jag behöver ju en chef som tittar på det jobbet jag gör. Ger mig feedback. Vad är det jag gör bra? Vad är det jag måste göra bättre? Hur ser processerna ut med ledarteamet? Vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar? Hur känner vi med laget? Hur känner vi med truppen? Så när han går hem också, då var det var mörkt för min del.
Han var väl också lite trygghet, jag tänker, i och med att du kommer från HV, eller från AIK och haft Stillman med dig. Att det blir också, i och med att Björn, det kanske blir extra starkt med Stille, just för att det är din trygghet i en ny förening där det har varit mycket konstiga styren hit och dit, grupperingar och sånt. Så blir det är verkligen din trygghet, kan jag tänka mig, av den anledningen också.
Absolut, nej men så är det ju, men, och det stämmer givetvis, Heino, det har du helt rätt i, men framförallt återigen det här att man, alltså ja, man började spela hockey för att man liksom gillar ishockey, men framförallt så är det ju ett lagspel, annars kan man ju spela tennis eller simma eller vad fan som helst, och när då laget runt omkring försvinner hela tiden, det är inte så jag vill, alltså... Då kan jag göra något annat istället. Jag vill inte jobba så. Det går inte att jobba så. Framförallt inte på den här nivån. Det kanske går hemma i min moderförening i Division 3. Där man får göra lite allt möjligt överallt. Men det behöver ju vara en ytterst professionell verksamhet. För att kunna tävla i en av de bästa ligorna. Och det blir tufft att upprätthålla den verksamheten. När folk hela tiden faller av.
Jag har en liten fråga bara. Om vi pratar back. Nu pratar jag mycket känslor. Så här, men om man kollar på inforet. Du byggde ju det här laget, ja. Du var med och byggde mycket. Och det är ganska kul nu att summera lite inför nästa år här nu. Backsidan, kommer vi ihåg, ni ville göra av med de här stora tunga pjäserna som var lite trubbiga med spelet med puck. Och ni tog in ganska spelskickliga backar för ni ville äga spelet nerifrån allt det här. Och sen kanske lära dem foka på spelet utan puck. Hur tycker du att, med facit i hand nu, hade du gjort likadant? Eller kommer ni tänka annorlunda framöver?
Bra fråga. Jag tror att där vi är, att vi behöver se över allting. Så enkelt är det. Men det är klart att jag tycker någonstans så här att vi spelade ganska bra ishockey första 15 matcherna. Vi förlorade matcher på grund av annat än vårt spel 5-5. Så utifrån den aspekten så tycker jag inte att vi, vad ska man säga, rekryterade fel på det sättet. Och sen så utifrån de förlusterna så kopplade på bruset på. Och sen så har det blivit mycket mentalt och sådär. Men jag fattar vad du menar, Hein. Och jag köper på något sätt ditt resonemang. Men jag tycker ändå att vi har ändå, alltså om man tittar på vår backsida. Niklas Hansson, han är ingen fysisk spelare. Men han är ganska duktig försvarsspelare. Duktig på att plocka klubbor och ge målvakten första skottet. Hattaka är ganska tung, Borgman är ganska tung. Men det har varit mycket skit runt omkring. Borgman har varit skadad 3 gånger på samma ställe. Varit hackigt för honom. Hattaka har gått sönder varje gång han åkt med finska landslaget och kommit hem och behövt rehabba. Niklas Hansson opererade knät i somras. Har egentligen bara kunnat träna för att inte gå sönder. Och tränar du för att inte gå sönder, då kommer du att tappa. Så jag tycker fortfarande det finns mer att plocka ur. Och jag tror ändå att vi ska kunna krama ur mer av det vi har. Sen så fattar jag din fråga och jag säger inte att det är fel. Och det är någonting vi behöver titta på, absolut. Men känslan nu är kanske inte att det var fel på det sättet, utan det kanske finns andra faktorer.
Ja, om jag vill bara hänga kvar, du pratar om att det var droppen när Stillman fick gå också och du säger jag vill inte jobba så här, och sen kan man ju inte förutspå sjukskrivningar såklart, men är det någonting du kommer liksom trycka på att det här måste bli bättre, annars vill inte jag jobba kvar i HV71 inför nästa säsong?
Nej, men det är klart, alltså, och det återigen, så det här är ju ingenting som, alltså det är ju ingen som vill att det här skulle ske, det är ju ingen som har kunnat förutse det, alltså återigen. styrelse har gett oss alla förutsättningar vi har kunnat få med att plocka in Micke och försökt att stötta på sitt sätt. Men det är alltså återigen att Stillman är ganska klok, han har varit med ganska länge. Han sa till mig när jag tog det här jobbet, han sa det kommer ta 2-4 år att få ordning på det. För det är en lönestruktur som kommer behöva förändras. Det är en förening som har ett stort bagage. Det är mycket press i Jönköping och det behöver du vara beredd på. Det är inga problem för mig, jag kan hantera det. Men saker och ting runt omkring behöver fungera också. Och återigen, vi behöver se över allting, hur vi jobbar. För att jag tror inte jag har varit med om någon. Jag har ändå följt hockeyn intensivt och jag älskar ishockey. Men jag tror aldrig jag har sett att det är 2 sportchefer som blir sjukskrivna under samma säsong. Och året tidigare då att det är någon som lämnar och att det får hoppa in massa tillförordnade. Så vi måste givetvis se över allt som förening. Och det är även min egen position.
Ja, det är klart du rannsakar dig själv också. Vad kan du säga till supporterna? Varför är du rätt man att fortsätta leda HV71 trots de här svaga resultaten?
Ja, alltså jag har alltid bettat på mig själv. Det kommer jag alltid göra. Jag vet om att oavsett vad som slängs på mig så vet jag att jag kommer lösa det. Sen så förstår jag att folk är kritiska. Det tycker jag också att folk ska vara. Det går ut på att vinna matcher, det har vi inte gjort. Men återigen, den här analysen som ska göras internt, den blir viktig. Landar man i att det är mitt fel, de som ska göra analysen, så man ska ta bäst beslut för HV71. Men jag tycker att jag har kompetens, jag tycker att jag har kraft. Och som jag sa, jag kommer alltid betta på mig själv. Så jag vill inget annat än att fortsätta jobba här och vara en del av detta som ska vända HV.
Att folk lämnar, sånt kan ju hända, att man blir sjukskriven. Och du beskriver det som att det blir värre och värre egentligen. För varje månad så här. Men när det är som värst där när Stillman går, vad får du för hjälp och vad tar du för hjälp där för att du som människa ska må så bra som möjligt?
Nej, men jag började jobba med det här för snart 10 år sedan och jag har en ganska hög arbetskapacitet. Jag kan lägga ner mycket tid, men jag sprang på med några miner ganska tidigt för jag jobbade för mycket, så jag har gått till psykolog egentligen till och från i 8 år egentligen, och det har ju varit betydligt tätare besök denna säsongen för att hitta strukturer och jobba med mitt mindset så att man klarar av att hantera allting runt omkring. Så, men det är det jag menar, att jag, det är alltid svårt att tro på sig själv när ingen annan gör det. Men jag har alltid trott på mig själv, jag har alltid bettat på mig själv och det kommer jag göra framöver också. Men en del i det är ju att jag alla är mänskliga och det har varit ett helvete de här åren. Men jag står här och jag fortfarande älskar min ishockey och jag vill fortsätta jobba med detta. Men återigen, så för mig blir teamet det absolut viktigaste. Det är det enda jag kan liksom på något sätt relatera till och koppla tillbaka. Man behöver vara synkade på yttersta nivån för att klara av den här ligan.
Jag vet inte om det här är en fråga som du kommer kunna svara på, men du nämnde liksom att en av åtgärderna kommer vara att se över lönestrukturen och samtidigt så har man spelat 3 negativa kval i rad. Menar du att, på vilket sätt menar du att man behöver se över strukturen? För man tänker ju då liksom spontant att vi behöver jacka upp den, vi behöver betala våra spelare bättre. Samtidigt har man hört att man har haft rätt spelarbudget. Kan du bara utveckla?
Ja, precis.
Och men hur går det då ihop med att man ska kunna lyfta från att inte spela negativt kval nästa år? Bara få utveckla det lite grann, hur man tänker med ekonomin.
Ja, nej, men jag tror att när man tar ett jobb så, som tränare, så blir det givetvis att man tittar på laget. Vad har vi för lag? Vad har vi för kvaliteter? Och sen så behöver man givetvis sätta sig in i okej, hur är de här pengarna utfördelade? Och jag menar ju tvärtom att vi ska ju över tid komma ner i en lönebudget. Det är inte så att vi ska spendera mer pengar, utan vi ska ju lägga mer pengar, tycker jag då, på organisation och resurser runt omkring för att göra laget bättre. Och det är någonting som vi hela tiden får emot oss, att ja, men hur kan man vara där nere när man får när man har en sån hög spelarbudget? Och det är lite det jag menar med att när man kommer hit och tittar på det, och Stillman framförallt då, som har ganska bra insyn, att det är en av sakerna som vi behöver komma till rätta med, att vi kan inte överbetala spelare för att de ska komma till Jönköping. Och det är lite det man behöver göra hela tiden. För det blir ju en ond cirkel att man är sist ut på marknaden. Man har klarat ett kval. Det har gått ganska dåligt resultatmässigt. Och de lönerna behöver inte toppklubbarna på något sätt skicka ut på samma sätt. Och vi måste komma dit där vi är väldigt tydliga med vilken profil vi vill ha och hur vi fördelar de pengarna vi har. Och det är ingenting som man ska egentligen skämmas över, att man har möjligheter att använda pengar. För det är ju cred till föreningen, sponsorer, supportrar som stöttar. Det är det som gör att man kan göra de här sakerna. Men det tror fan det blir genant när man förlorar hockeymatcher. Och det är det jag menar, att det är ju en del i den här onda cirkeln som vi behöver se över.
Mm. Jag är oerhört glad att du säger det ändå. Jag tycker det här är ett oerhört liksom starkt sundhetstecken ändå. Alltså, och en bra analys. Sen är inte jag någon expert, men jag tycker alltså fler borde tänka och resonera som Anton.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, men du pratar om att prioritera rätt med pengar och lägga pengar på organisationen. Nu kom Micke Sundell in. Ni vann kvalet med 4-0. Du talar dig varm om honom. Kommer du argumentera för att du vill ha honom vid din sida nästa säsong också? Upp till dem som...
Nej, men jag gillar Micke. Sen så är det massa saker runt omkring och jag vill inte riktigt sitta och prata om det här. Men jag tycker Micke är en kompetent tränare. Jag har jobbat med honom tidigare och jag skulle jättegärna jobba med honom framöver. Sen om det är här eller om det är någon annanstans, det får man alltid se. Det är alltid timing det handlar om.
Mm. Och när vi pratar om det negativa, och det är ju såklart... har ju varit en negativ utveckling här för HV under flera år nu. Men om man ser till det positiva, alltså ni klarar för tredje året i rad, andra året som du är tränare, att hålla er kvar här. Ni vinner två sista matcher i grundserien, sen 4-0 i kvalet. Vad är det ni hittar här i slutet som gör att ni håller er kvar?
Nej, men jag tycker att, som jag sa där, för att ge ett lite längre svar, att jag tycker vi spelar bra ishockey första 15 matcherna. Och det var det jag var nöjd med, att vi både spelare och ledare hade jobbat otroligt hårt. För vi hade 14-15 nya spelare och då bör man lägga ner ganska mycket tid på att bygga relation men också sätta ett spel. Och det hade vi gjort. Men sen så blev det jobbigt för oss när vi vinner. Jag tror vi vinner 3 första 13 matcherna. Mm. Då kommer bruset att koppla på. Folk blir osäkra. Och sen så kommer det sjukskrivningar och sen återigen så vi har haft en skadesituation som är, jag vet inte liksom vad man ska kalla det egentligen, men när vi snittar 8-11 spelare borta i nästan 2 månader, och det är bara att titta på vad det gör med en sån stabil förening som Frölunda, som tappade lite i slutet av grundserien där de hade lite skador på några spelare. Ligan är så tajt att det går inte att ha så mycket skador. Alltså, vi har lånat in så mycket spelare från Allsvenskan och de har fått köra från både Stockholm och Vimmerby och allt vad fan det är liksom. Så det är också en sån sak som vi måste titta på. Hur kan det vara att vi har så mycket skador för andra året i rad? Mm. Men för att komma till frågan, vi har levt i ett kaos egentligen hela säsongen och det tar på alla på olika sätt. Och man är rädd för det här kvalet. Det är en 4-5 lag som sista 15 matcherna är livrädda för detta. Och jag tror att med vår historik också så är det ännu lättare att hamna i den typen av tankar. Så det var nästan, lättnad är nog fel ord, men när det blev fastställt att vi skulle spela ett kval, då var det så här, okej, nu behöver vi inte vara speciellt rädda för att detta ska hända. Nu har det hänt. Och nu behöver vi förhålla oss till verkligheten och titta på vilket lag kommer vi möta. Vad har de för styrkor? Vad har de för svagheter? Och hur ska vi sätta en gameplay för att kunna manövrera ut dem? Så jag tycker att vi har haft ett jävla fokus. Och jag tycker också att vi har levt i den riktiga världen. Där vi inte har på något sätt... vad ska man säga? Jag har varit väldigt tydlig med det finns ingenting som är roligt i detta. Det finns inga möjligheter. Det är ingenting som är positivt. Allt är total misär när du kliver in i de här matcherna. Och tittar jag då på våra motståndare, så jag vill inte slänga någonting på Leksand, för det är otroligt, otroligt tajt. Men man försöker hela tiden hitta nycklar i en sån här matchserie som man kan hänga upp det på som tränare. Okej, titta på deras spelare, de tycker det är så himla roligt och det finns så himla mycket möjligheter. Vad fan är det som är så roligt? Vad är det som är så... Det finns bara 60 miljoner att förlora och det är bara ett mörker hela den här serien. Så jag har hela tiden försökt att, okej, vi behöver inte gilla det här läget. Det spelar ingen roll vad vi känner. För vi behöver fortfarande gå ut och göra på isen. Istället för att hänga upp det på att det är bara möjligheter och det är bara positivt och det är kul att spela avgörande matcher. Det finns inget kul med att spela ett kval. Det är 2 förlorare. Mm. Nej, och jag ska inte säga det. Liksom. Jag har den största respekten för Johan Hedberg. Verkligen en fantastisk människa och jag hoppas att Leksand fortsätter köra på honom. Men vår approach var lite annorlunda. Vi har också lite rutin av att vara i en sån här situation. Sen om det är bra eller dåligt, det kan vi ju säga. Men jag tycker vi har levt i den riktiga världen och vi har inte förlitat oss så mycket på mående. Det har jag tryckt på hela tiden. Spelar ingen roll om du är trött eller om du är less eller om du känner dig stressad eller pressad, om du inte sover. Vi behöver leverera ändå. Det är det som är lite lott.
Ja, för ni känner ju extremt mentalt förberedda. Hur jobbade du med gruppen och när började du förbereda gruppen på att det kan återigen bli ett kval?
Nej, men vi hade haft det som två olika spår ganska tidigt och det var det som var hela tiden min erfarenhet från förra året. Att om vi ska förlita oss på mående och att försöka hitta positiva delar i det som vi ska in i, det blir inte på riktigt enligt mig, utan vi behöver vara ganska ärliga mot oss. Vi behöver titta på olika scenarier, vad som kommer hända, alltifrån domare, motståndare, taktiska sätt att spela, men framförallt det mentala, att folk kommer sova dåligt, folk kommer vara oroliga, folk har barn på förskola, vad händer om vi trillar ut, folk har köpt hus. Prata om alla de grejerna istället för att skjuta under mattan och tycka att det är roligt att spela avgörande matcher. Det finns ingenting som är roligt med att spela kvar.
Det är intressant att du säger så, för man tänker utifrån att nu vi ska se det här positivt, vi ska se möjligheter, men ni gick liksom den vägen att det här är skit och det är okej att det känns skit.
Ja, och det tror jag att återigen, jag lyssnar jättegärna på någon annan om det är någon som har någon annan approach, men jag har svårt att se det att det ska vara någonting positivt och spela ett kval, och då lever jag hellre i den världen.
Ja. Det har funkat hela
tiden. Jag har så mycket frågor.
Ja, jag vet.
men jag får man ställa en till fråga.
Ja, du får sista frågan här.
Ja. Men jag var bara intresserad av att höra liksom, vad identifierade ni som Leksands största svaghet då, och hur ville ni liksom tackla den? Vad ville ni göra då, eller vad gjorde ni egentligen framgångsrikt för att vinna det rent spelmässigt?
Nej, men först och främst så alltså, återigen, innan man, det är lätt att sitta här och på något sätt, vi har vunnit 4 matcher här, det är tight. Jag tycker det är en tight serie, jag tycker vi är bättre än dem match 1 och 2, jag tycker det är en tight match 4, jag tycker de är bättre än oss i match 3, den vinner Sandström till oss och vårt boxplay. Men det vi kunde identifiera ganska snabbt är att de har ett ganska snabbt lag, många kvicka forwards med Lang och Varen och Fortier och så vidare, Karlberg, det är ett rappt lag och de är duktiga på sitt rushspel. De hade gjort, jag tror det var 65% av deras mål under den här streaken där de gick bra och gjorde dem på rush. Så vi behövde döda deras rushspel, se till att vi hade en jättebra trea. Men också se till att vårt försvarsspel högt upp i banan var aggressivt så att vi inte gav dem möjlighet att skapa tid genom mittzon. Så det tycker jag blev nyckel för oss i 5-5.
Snyggt, intressant.
Ja. Ja, men vi är väldigt tacksamma, Anton. Vi vet att det händer mycket i ditt liv just nu, men vi är tacksamma för att vi fick ringa upp och snacka lite med dig.
Ja, tack så mycket.
Kör så ryker. Vi ses och hörs igen.
Ha det fint.
Ja, tack.
Ha det gott. Ja, det är oerhört intressant att få höra tankarna ifrån Anton och att han är så, han öppnar verkligen upp om att det är tydligt. Det finns ju strukturella problem i HV71 som de måste få ni på.
Ja, men det var en ärlig intervju. Det är liksom så uppfriskande att få någonting och resonera kring. För att vi har ju suttit hela säsongen och bara varit av alla 10 spår kring HV71 är det man behöver gå på först för att förbättra. Men sen gillar jag verkligen, alltså det är väl två olika skolor lite grann då, men det här med att liksom möta sina känslor och möta verkligheten, jag tror att det är så himla smart. För att alla har ju ångest i en sån här kvalserie. Eller ja men kvalserie är det ju. Och att då kanske inte förstå att det är okej för att man ska vara positiv eller för att man ska känna att det är kul. Alltså, för det är ingen som gör det tror jag. Kanske några juniorer som inte vet bättre liksom sådär. Och det kanske var det Johan Hedbergs liksom, tanke var. Vi har mycket yngre lag, mycket mer oerfarna spelare som inte har gjort det förut. Lika bra att de får känna att de kan vinna någonting här nu. Men smart med tanke på att då kan man fejsa det på ett annat sätt.
Ja. Ja. Och det är Anton som man lär sig mycket också. Ni var inne på det. Du Heidner tog ju fram att det var x antal som hade kvalat och klarat sig kvar i HV mot Leksand som inte hade erfarenheten.
Exakt.
Och då verkar de ha lärt sig ganska mycket utav i HV71.
Verkligen.
Ja.
Verkligen. Ja,
intressant. Han har oerhört intressant att lyssna på.
Ja, och det ska bli intressant att se om det är Anton som leder laget framöver. Hur de bygger laget till nästa år. Antons chefer och så vidare, vilka de blir. Organisationen.
Ja. Mm. Det vore ju dumt att vaska två år. Han har väl två år till, va?
Kontinuitet har de pratat om i HV 71. Och...
ja, nej, men det är...
mm. Ja, vi får se. Vi får se. Vi följer med spänning. Det är en kvartsfinal som vi, om vi bara ska gå tillbaka till slutspel, tvära kast här ju. Men det finns ju en kvartsfinal som vi ännu inte har avhandlat idag.
Mm.
Vilken är det här nu?
Frölunda. Hinner vi det? 20 över igen.
Nej, det är inte.
15
då?
Över. 15.
Var ska du?
Nej, jag tänkte bara på vår tid. Vi ska hålla en timme.
Jaha.
Men om du säger att det är okej, okay, så jag har ingenstans. Då.
Ja, alltså... Shinkansen tågen i Japan, de går på minuten. Aha. Vi är lite mer.
Okej.
Okay. Ja, vi är som SJ, ja, exakt. Vi är som SJ. Vi kommer och går som vi vill. Ja.
Precis.
Ja. Ja. Nej, vi måste ändå säga någonting om Frölundas, alltså, uppryckning här i match två efter att ha förlorat, efter förlängning i första matchen, allt handlade efter allt, men mycket handlar om domarinsats i match ett och bla bla bla. Här. 7-0 trots att Luleå var det bättre laget under första 7-8 minuterna. 1-0, sen bara rann det på. Max Friberg, två mål. Filip Cederqvist, dubbla mål.
Kul, fick snå tillbaka målgesten.
Ja,
ja. Ordentligt också.
Ja. Det är bara ytterligare en ingrediens i det här jävla slutspelet. Alltså hur, hur saker faller sig.
Hettigt.
Ja, 2+2.
Ja.
Ja. Älgen tar tillbaka hornen.
Ja, exakt.
Det är helt sjukt. Alltså, men, bra utdelning.
Men då går man ju direkt till tanken. Vad är en plump i protokollet för Luleå? Eller har det med trötthet att göra? Är de så... de har ändå spelat x antal matcher här på... jag har någonstans här.
Ja, men det var...
fem matcher på 9 dagar. 5 matcher på 9 dagar har de spelat.
Ja, ja, det är klart. Och det kommer inte bli ett mindre problem framöver, om man säger. Nu har de både Sellgren borta, Allard spelar inte senast. De gick på hundhänderna för att försöka nå topp 6. Sen skulle de spela play-in och det kan väl vara okej kanske om man avfärdar Örebro i 2 matcher. Nu blev det 3 matcher, stenhårt där. Sen vila en dag och sen på liksom mot Frölunda som har vilat upp sig i 9 dagar. Så med den utgångspunkten så har jag tippat att Frölunda tar det här. Men att Luleå kanske kunde ha en liten fördel i början när man liksom är inne i det. Och nu snodde de ju en match borta. Och det är fortfarande liksom... de har ju snott hemmaplansfördelen. De hade nog tagit 1-1 i matcher på förhand. Liksom, efter 2 matcher i Göteborg. Definitivt. Men det blir ju otroligt tufft för dem. Liksom, att bara fortsätta trumma på nu varannan dag. Och hota ett Frölunda med den liksom, skickligheten de ändå besitter. Även om Frölunda ärligt talat har varit ruggigt svaga efter... mm. Mitten av januari och framåt.
Ja, men det är ju en het slutspelsserie. De har ju mötts hur många gånger som helst i slutspel. Och det är grinigt nu också. Luleå drar på sig 3 matchstraff. Marcus Nurmi som kommer in som tredje spelare. Vilket kan verkligen funderas på. Vad ska det där vara matchstraff eller inte? Brennan Kinnemins crosschecking på Cederqvist. Och sen har vi ju Eto Koivistoinen på slutsignal.
3 matchstraff? Vad det hänt?
Men det blev inget, va? Mer?
Nej, precis. Men vad säger ni där om Brennan Kinnemin? Crosscheckingen, teckning.
Det är slarvigt bara.
Ja, den är ju såklart onödig. Det var väl Tom Nilsson hade en på Andreasson som var rätt likvärdig också.
Ja, precis. Och den situationen är ju ganska intressant då. För där fick Tom Nilsson ingenting. Medan Luleå-anhängare är ju vansinniga. Han ska Kinnemin ha utvisning och matcha för crosschecking, så ska Tom Nilsson också ha det.
Ja.
Hur ser ni på de här två situationerna egentligen?
Ja, nej, men jag tänker bara på Strid. Hans intervju där.
Ja.
Nej, men det är hetsigt, det är klart, ingen kommer bli nöjd. Det verkar ju vara lite så här, man kan inte hålla på så här, men om du får, domarna ser det de ser, de dömer det, de kommer döma för det de ser liksom.
Mm.
Sen så är det lätt för oss att sitta, och det är klart att då får man kritisera nivån istället, att de var inte konsekventa liksom, för att de borde ju kunna se det, och det är klart att de ska ta för den också.
Mm.
För båda lagen, men jag tycker att det är kul det här alltså. Nurmis där också, Bulan bara, vad fan, han måste ju trott att det kom från bås.
Mm-hmm.
Alltså det är ju High Chaparral även på domaren. Det är hela den här serien, det här börjar bli den hetaste serien. Den här och Rögle är ju de som är...
Ja, jag tycker, för att citera 2 tränare, tycker jag att det är en mycket, 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 mycket underhållande start på serien.
mycket bra.
Ja, det var det du påpekade med Henrik Strid där.
Sen skickade de Bulan till pressen efter, för att då hade annars hade väl de rykt ihop där. Robban och Strid.
Ja, verkligen.
Man mycket. Kom igen!
Sen mycket en gång till.
Och mycket involverade var ju Frölunda Färjestadarnas första kedja i den här matchen också. Alltså Max Friberg som har kritiserats hårt för sin offensiv, utebliven offensiv den här säsongen, fick göra 2+1. Jakob Petersson 0+3 och Filip Cederqvist.
Jakob Petersson, han är bra på riktigt. Ja. Vilket, ja, vilken alltså, värvling alltså. Mm.
Ja, 10 poäng för den här första kedjan. Mm. Mm.
Mm. Jag har en grej. Filip Larsson är klar för Örebro.
Jaså?
Det är kul.
Okej.
Okay. Kan vi droppa lite nyhet?
Vad ska han bidra med där, eller på säga? Men då är det alltså på bekostnad av Jonas Enroth, eller?
Mm, precis. Han lämnar.
Aha, ju. Det blir så.
Arnsson har väl avtal, tror jag.
Mm. Ja, okej. Okay.
Mm, så det är spännande.
Arnsson och Jonas Arnsson.
Mm. Ser rykten i alla fall.
Ja, ja, okej. Okay.
Hej nu avslöja.
Hej nu
avslöja. Sen får vi se om det. Jag kanske avslöjar. Men det är rykten.
Ja, det här
alltid är rykten. Jag menar, när du avslöjar något så är det väl rykten. Jag har inte sett kontraktet påskrivet själv, men ganska stor säkerhet.
Ja. Nice alltså, hej. Nu börjar vi lämna upp slutspel.
Ja, exakt. Alltså. Nu fan håller i sig med hockey eller vad det heter. Ja. Nu är vi först. Nu är vi, bladet är bäst. Bladet är först.
Ja, nu kommer han upp ärmarna. Nu ska jag dra på hand.
Nej, men jag och Abris är wingmans nu. Ja, okay. Vad är det? Ser inte han som gör Silly, eller gör du Silly också, tänkte jag.
Ja,
jag vet inte vad man ska svara.
Nej, nu är det lite fredagsfeeling här ju.
Ja.
Vi kommer ju ta ett större grepp om Frölunda Luleå också framöver, såklart. Det blir lite på bekostnad av Anton Blomqvist. Mycket givande intervju.
Ja,
såklart.
Ja, det kändes viktigt.
Ja, ja. Snabbt då. Vart ser ni att den här serien tar vägen nu då? 1-1 i matcher Frölunda Luleå. De vänder upp till Norrbotten för två kommande.
1-1. Alltså, eller 2-2 då.
2-2.
Ja.
Ja, jag tror också det kommer bli 2-2 när de vänder tillbaka.
Mm, 2-2. Fan, man måste ju känna annorlunda. Jag kan inte säga samma, men jag tror nästan 2-2 också.
Jag tror 3-1.
3-1.
Ja, men du måste säga vilket. Nu får du inte hålla på att känna hit.
Nej, det är faktiskt sant. Jag funderar på om Frölunda har verkligen de här slutspelslirarna som Luleå har.
Mm.
Hittar de någonting? Cederqvist börjar ändå bli det. Men jag funderar på om de är lite för snälla. Mm. Alltså Max Friberg spelar hårt, men han är ju en svärmorsdröm. Brandon Kinnemin är ingen svärmorsdröm.
Du blir lite negg till ditt lag alltså.
Nej, jag
är det mer att du är rädd?
Nej, snarare försöker jag vara realistisk här nu. Ja.
Nej, du försöker elda på dem här nu. Du vet att Max lyssnar och så blir han kallad svärmorsdröm och så bara, nu jävlar, den här ska visa Tobbe Dahlberg.
Ja, det kan jag också, vem vet. Ja, vi tar med Permen hem nu då, hej nu.
Ja.
Så tar vi helg.
Det gör vi.
Kika hockey.
Ja.
Måndag är vi tillbaka igen och tar nya och förhoppningsvis härliga grepp då om de här fina kvartsfinalserierna.
En sak.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.